Hej you!
Hej darling!
Hur är läget?
Det funkar. Själv?
Jo, började morgonen med att kliva upp och prata med en elev från Sverige. Jag är med på en sån här hemsida för att vara privatlärare. Så nu är det en liten kille som vill förbättra sina betyg i svenska och engelska. Så nu kommer vi ha lektioner en gång i veckan. Så jag pratar med han och hans mamma idag.
Snyggt jobbat. Så nu har du jobb från... Alltså, från Sverige till Chile då?
Precis. Så förhoppningen är ju att man kanske kan få lite fler elever. Och då kommer det gå runt ganska bra det här. Alltså en svensk lön i Chile, även om det är en timpenning, är ju... Jag pratade med Ignacio precis. Och jag berättade, ja men det här är bra, så här mycket tjänar jag. Så sa han, ja det är dubbelt så mycket som jag tjänar som sjukgymnast här. Mm. Per timme.
Right. Ja. Nej, och nu när vi är instängda och världen är som den är, så får man börja tänka outside the box. Jag har kollat in det här med TikTok. Tydligen finns det många olika sätt att tjäna pengar online idag. Så håller på att gå in i den svängen lite mer, så om man kan anpassa sig till tiden och hitta ett nytt instrument.
Ja, jag laddade faktiskt hem det där idag också. Så nej, det ska bli spännande att se. Jag har suttit och garvat rätt mycket för jag har börjat förstå spanska komiska serier. Så jag satt och skrattade jättemycket åt det där i morse.
För nu förstår du språket. Så nu är det en hel värld som öppnar upp sig.
Verkligen en helt ny värld. Jag förstod ju inte riktigt det där innan jag kom hit med spanskan. Jag hade ju... Ja, men jag och Spanien pratar spanska. Jag vet ju rationellt att man pratar spanska hela Latinamerika. Men eftersom att det aldrig varit här har det aldrig förankrats i min verklighet. Men när jag kom hit och nu när jag ändå är begriplig på spanska och jag förstår det mesta, så inser jag ju att det här är ju nyckel till typ, jag vet inte hur många miljoner som pratar spanska, vet du det?
Nej, men många, många. Jag menar, det skulle påstå att det borde vara tredje största språket i världen antagligen, efter engelska och kinesiska.
Ja, och indiska lär väl komma före där också.
Ja, jo, absolut.
Ja, men still, det är verkligen en nyckel. En nyckel till en typ, vet jag, femtedel av jordens befolkning. Mm. Och det är fantastiskt att inse också att man kommer kunna resa runt i Sydamerika den dagen man skulle vilja det, när coronan inte längre är aktiv. Att kunna resa omkring och faktiskt göra sig förstådd och kunna lära känna lokalbefolkningar runt om i Sydamerika. Det är verkligen en nyckel.
Och well, inte bara det, tydligen nu med allt som händer nu i Sydamerika. Jag pratade med min moster i Spanien, eller ja, morsans kusin som bor i Madrid. Och hon förklarar att när som helst kommer en stor våg av latinamerikaner och invaderar Europa. För att här kommer de här länderna, de är ju redan utvecklingsländer, och med corona och allting så kommer de bara, folk kommer bara sticka ifrån. Så det kommer nog komma massa spansktalande människor runt om i Europa. Men du vet, det är annorlunda än att fly från en krig. Det här är förberedda människor som det, bara, det blir lite lättare transition.
Ja, absolut. Sen tänker jag ju på de stackarna som ska behöva lära sig svenska. Alltså, är det någonting jag har insett? Jag satt och läste igår, i och med att jag visste att jag skulle prata med den här eleven i morse, så gick jag in på Skolverkets hemsida och satte mig och läste läroplanerna. Och jag läste ju upp första stycken för dig. Mm. Och man inser, liksom, jag har pluggat på universitet i 5 år, jag är utbildad lärare, jag är 30 år gammal, kommer från en akademisk och utbildad familj. Lik förbannat när jag läser den här svenska ämneslärplanen, så måste jag hinna, jag måste tänka efter, vänta nu, just det, det måste ju vara det här de menar.
Nej.
Och jag kommer ihåg hur många utvecklingssamtal jag hade med föräldrarna som satt, de som var lite engagerade, som tog fram läroplanen och bara, men vad betyder ens det här? Vad innebär det här? Och nu snackar vi högutbildade, liksom civilingenjörer, läkare. Mm. När de satt och läste läroplanen så bara, jag förstår inte det här. Hur ska man då kunna tänka sig, och det här är liksom utbildade akademiker till modersmålssvenskar. Tänk att komma in i Sverige som invandrare och försöka lära sig språket och försöka lära sig det här skolsystemet som är helt obegripligt att läsa. Även för någon som bor här. Eller bor i Sverige och pratar svenska från början. Så det är... Nej, du har ju snackat länge om att svenskan är väldigt elitistisk.
Jo, jag tycker det blir som en liten klubb. Jag minns när jag bodde i Sverige och jag åkte till Chile i 3 månader och sen kom jag tillbaks och alla killarna hade liksom börjat jag vet inte, där vid gymnasiet, det är då det börjar märkas. Det börjar det här lite överkomplicerade språket som får en att låta smart, I guess, men egentligen är det bara redundant. Jag tycker inte det säger mycket. Ett exempel, att starta en fras med för övrigt och sen säger du vad du vill säga. Och så vidare. Det blir bara så här väldigt blockigt och robotiskt och överkomplicerat. Och det är där svensken tydligen, du vet, finner sin fröjd av att tala mycket. Man får det låta fint och komplext. Men jag tycker det är bara käpp i hjulen för vem som helst som försöker integrera sig i samhället. Och en käpp i hjulet också för att det blir elitistiskt. Så du ser ner på folk som inte riktigt pratar som du gör. Men du sa att du med den här resan så har du insett svårigheter med inlärning av språk. Att i framtiden om du har elever som kommer utifrån så skulle du ha en annan approach med att lära dem svenska språket.
Är det någonting jag verkligen bara har tänkt på sen jag kom hit och började lära mig spanska? Katederundervisning. Lugnt och stilla. Det behöver inte vara superfantasirikt. Det behöver inte vara underhållande och alla de här sakerna. Det som jag tyckte var så skönt på lektionerna här med spanskan. Vi fick varsitt block och sen gick vi papper för papper. Vi hade enkla skrivuppgiftsövningar. Alltså särskilt kul är det ju inte. Men det var ju en kanonbra skola. Lärde mig jättemycket pedagogiskt. Jag upplever att mycket i skolan idag är så... Vi har liksom tappat bort det här i skolsystemet. Att allt ska vara så underhållande och stimulerande för eleven. Ibland måste man bara tvingas in i saker man tycker är tråkigt. Och det är så med språket här nu sen jag kom hit. Det har ju varit så himla lustigt. För att förra året när jag undervisade i förberedelseklass på svenska för invandrare. Så... Jag hade ju massa material och bland annat hur man skulle lära sig klockan. Och det är så här gulligt papper med små fina bilder. Så första pappret jag fick av din mamma när jag kom hit var exakt samma papper fast på spanska.
Awesome.
Ja, så jag fick verkligen så här känna, nu sitter jag på samma plats som de där eleverna gjorde. Och jag har en sån oerhörd förståelse för fasen vilken rädsla det är att kasta sig ut och börja prata.
Är de här bilderna en massa klockor utan visare eller? Ja.
Det är exakt de. 70-tals ritning som bara hänger kvar. Det är kanonbra.
Why change it when it's not broken? Eller? Hur var det nu?
Why?
Change things. Nej, skitsamma. Continue please.
Något åt det hållet. Nej, och jag tror att mycket med svenska inlärningen, alltså med språkinlärningen, att jag vet inte, jag har bara fått en väldigt annorlunda förståelse och jag tror att jag kommer undervisa på ett annorlunda sätt när jag kommer hem till Sverige. Och var det en sak som jag tänkte på i morse också när jag pratade med den här familjen, för de var från ett annat land och han, sonen där, håller på att lära sig svenska, och var det någonting som jag reagerade på så var det mitt förhållningssätt att prata till familjer. Att i Sverige så är du så oerhört försiktig med att ge direktiv till föräldrar och barn, elever.
Mm-hmm.
Att ge tips och direktiv. Det är det som du får inte in och tassa i en familj, sköter sina saker och inte ens ge tips.
Okej.
Okay. Nej, men det jag menar är att det är väldigt, väldigt... Man balanserar liksom på en lina istället för att bara... Man balanserar liksom på en lina av politisk korrekthet hela tiden. Eller så här, gud vad vi tjatar om politisk korrekthet.
Men det är ett fenomen och det måste ta tag i det tills det slutar vara en issue.
Det där ordet har blivit lika liksom förpestat för mig som typ patriarkat. PK-kultur, för att man har hört så många aggressiva svenska högerflanker som skriker, åh jävla PK-samhälle. Så det är lika som...
Det är tröttsamt, men jag tycker att höra om problem, om se invandring som bara ett problem är lika tröttsamt för mig.
Oj, förlåt. Jag håller på att riva hela stället där. Knät Mario i handen och håller på att sparka ner datorn precis. Nej, men det är ju... Jag vet inte.
Grejen är så här, jag har varit lite out of the loop Som sagt, jag hade en polare igen som hade förklarat det här för mig för över 10 år sedan. Och jag trodde han överdrev. Men nu är vi här och nu är vi på någon nedbörd crossroads. För jag har alltid varit vänster, socialist, kommunist, hippie,
feminist,
name it. Invandrare, blatte, whatever you want to call me. Jag har haft alla de där namnen. Och jag har alltid stött alla de här rörelserna. Black Lives Matter, feminister, alltid. Det har alltid varit klart för mig. Och om jag lyssnar på folk som pratar om det så känner jag bara att jag kommer bara instämma. Det är inte särskilt intressant. Vi bara instämmer med massa emfas tillsammans. Yes, jag håller med dig! Man kommer inte så långt med det där. Så vad jag menar är att det verkar som att de kommer till en punkt nu där man måste börja snacka om det på en annan ton. Jag låt säga så här, jag vill utmana vem som helst som låt säga så här, inte främja en dialog och inte främja vetenskap. Det är där jag put my foot down. Du kan inte göra någonting mot vetenskapen. Vetenskapen kommer bara bevisa bluffen. Så det enda sättet de kan tysta ner vetenskapen, de tysta ner universitet och man inte får göra någonting, men det är inte vetenskapligt alls. Det är ett problem i mina ögon. Så där efter det så, och det du har visat för mig, och vi har lyssnat på lite podcast, vi har kollat på lite dokumentärer, man inser att världen håller på att förändras snabbt, och jag som alltid identifierar mig mer på vänstersidan, jag känner ett dubbelt ansvar att prata till vänsterfolk och säga okay, can you stop fucking this up, vi håller på att få exakt det vi alltid drömt om, och det är inte exakt den metoden vi borde applicera. Vi håller på att göra mer fiender än vänner just nu. Om vi vill vinna så måste vi alla vara vänner.
Jo, men alltså för grejen är att utgångspunkten är, och det är det här som jag tycker är så jäkla tröttsamt i alla diskussioner, och jag har tänkt på det när jag har lyssnat igenom våra gamla avsnitt också här i podcasten. Jag ryggar lite grann för jag hinner tänka, oj, jag täckte inte upp den här fallgropen. För jag vet ju hur människor kommer reagera. Till exempel när jag pratade om språk. Att här i, eller till exempel i USA, så har du en negativ förankring till spanska. För att väldigt mycket av de kriminella personerna som man har problem med i södra USA är mexikanare. Jag vet inte alls hur statistiken ser ut, men det är så media har visat det för mig i alla fall.
Mm.
Och vissa personer har i Sverige, det finns en... jag vet faktiskt inte hur kriminalitetsstatistiken ser ut, vet du det?
I Sverige?
Mm.
Just nu?
Mm.
Ironiskt nog, nej. Jag har varit out of the loop väldigt länge. Bott här i 3 år nu.
Ja, nej, men jag tycker bara att det är intressant. Men en sån sak, och sen när jag säger att till exempel att personer i Sverige kan få en reaktion på arabiska.
Mm-hmm.
Alltså, och grejen är att jag vet att det är så många människor som kommer rygga på det här. Och jag tror att det är precis det vi måste jobba med. Vi måste sluta rygga på att så där får man inte säga. Eller att försöka hitta, ja men hon är ju rasist egentligen. Alltså lyssna alltid på meningen. Lyssna inte på vad folk säger, lyssna på vad de menar.
Mm.
Och det där tror jag liksom sammanbinder allting som hela den här podcasten börjar med, språkinlärning. Alltså att hålla på att vara petitess, liksom rik och hålla på med massa, ja men han sa si och han sa så. Ja men vad menade den här personen?
Mm.
Att det blir så oerhört elitistiskt att hela tiden lyssna efter ordmärkande. Och det här tycker jag har påverkat hela det politiska klimatet i Sverige.
Och väldigt lat också. Det är väldigt lat. Det krävs inte mycket analys för att bara ha ett triggerord som du ska bara ställa upp så fort du hör dem. Och inte tänka mer. Du tänker inte på personens sinnesstämning, kontexten, tiden, hur du mår när du lyssnar på det här. Vad är din agenda gentemot personens agenda? Man bara hoppar över allt det där.
Ja, nej, men då det är det här som är så jäkla trist. Liksom sluta rygga på, ja, men vad ska man kalla dem? Skällsord är fel ord. Men vad ska vi kalla det här uttrycket?
Trigger words? Alltså,
trigger words,
identity politics?
Mm. Nej, men triggerord.
Mm.
Alltså att lyssna istället på vad människan säger. Och för att jag märker liksom att... sorry, jag pratar tydligen väldigt högt här.
Nej, jag behöver inte. Det var mikrofonen, du tar bort mikrofonen. Jag bara, kan du sänka rösten istället?
Ja, men jag som pratar så tyst. Jag,
det är bra akustik här, babe. Och du har lärarmuskler.
Ja. Ja, det var på skämt. Det var mer för alla personer som känner mig, det där stående skämtet. Om man vill leta rätt på Ebba, man har tappat bort henne i en affär. Och en kompis och så där. Om man tappar bort Ebba i en affär. Om man hittar henne, då ringer man en signal. Och så hör man, hallå! Någonstans i butiken. Och då bara följer det.
Oh, there you go.
Yes, jag har en väldigt stark röst. Nej, men dit jag ville komma med det här är att man måste liksom sluta hacka på ord. Och det var ju, vi satt och lyssnade på en podcast igår av Raseriet. Kommer du ihåg vad de hette?
Tjejerna? Nej. Ja. Nej. Men vi blev rekommenderade den här podcasten för att höra lite just Black Lives Matter och alla de här åsikterna. Och vi kanske backtrackar. Dagen innan så fick du med att lyssna på Alexander Bard, heter han, right?
Yes. Alexander Bard är ju i största blåsvädret någonsin nu. Jag har haft många vänner som vet att jag uppskattar Alexander Bard, som har hört av sig. Nu kan du väl inte tycka om Alexander Bard längre. Och han hade ju gjort olika Twitterinlägg. Och det han hade skrivit, jag tycker det är tarvligt. Det är klantigt. Alltså nu hade han refererat till Martin Luther King. Det var det han hade gjort i. Mer eller mindre pull yourself together. Reser upp på morgonen, jobba hårt, slit, tjänar dina pengar, till hand om din familj, och så hade han skrivit Black Lives Matter, och sen hade han gjort 4 till inlägg, dock typ 10 timmar senare, så att det är klart att det här kan visa, jag har ingen aning, men jag har följt Alexander Bard under flera år. Han har en retorik som är väldigt hård, väldigt vass och väldigt provokativ, och man måste lyssna på honom för att förstå vad han vill säga.
Innehållet, inte presentationen. För jag menar, jag är distra bara med det här skägget. Han ser ut som en arg iller i kostym. Men om man lyssnar på vad han säger och hoppar över allting som kan provocera dig, bara listen to what the man is saying. Ta inte åt dig. Jag tycker han makes brilliant points. Jag är väldigt tacksam att vi har sådana figurer i Sverige som pratar rent intellekt. You know, han är inte okunnig. Och vi behöver icke-okunniga människor.
Nej, men och sen måste man ju lära sig skilja på saker och ting. Alltså, om han har klantat sig med ett uttalande. Och det där lämnar jag. Jag tänker liksom inte ens. Ja, det är möjligt att det är rasist, att han är rasist. Det är möjligt att han inte är det. Men jag kan inte utifrån det här inlägget avgöra hur hans liksom inställning gentemot rasister eller gentemot invandrare är. Och grejen är att mycket av det jobbet han gör och har gjort, alltså han är väldigt mycket rakt upp och ner. Är du en människa som förtjänar min respekt, då ska du ha liksom intellekt, du ska lyssna, du ska kunna föra din talan. Han är ju väldigt alltså elitistisk på det sättet. Men det är fullständigt obundet av var personen kommer ifrån.
Mm.
Att jag upplever att den där människan utifrån, jag har följt honom, men han har varit väldigt många olika sammanhang. Han är inte bunden till ett sammanhang.
Mm.
Och nu har det blivit en jättelynchmobb på honom, liksom berättigad eller inte. Men man kan fortfarande inte ta ifrån honom det han gör och har gjort. Alltså googla på Alexander Bard pratar om internet. Det här är alltså för 30 år sedan, ja 25 år sedan, och det blev precis som han sa. Han gör ett jäkla jobb, han sitter och läser, han analyserar och sen tolkar han. Och där är det ju upp till dig och mig och ni som lyssnar. Att inte ta hans ord för en absolut sanning. Han är påläst man. Men man måste ju fortfarande säga, nej, det där håller inte jag med om.
Mm.
Men bara för att en sak inte överensstämmer exakt med vad jag tycker, så behöver det inte betyda att resten är skit. Man måste bara höra igenom det här. Och vi hade lyssnat på hans podcast på Aron Flam. Dekonstruktiv kritik. Och sen hade han även varit hos Navid Modiri nu i Hur kan vi? Och pratat om samma sak. Han har en vass retorik, den kan man ifrågasätta, men hans intellekt, jag beundrar den här människan och jag beundrar att han vågar sticka ut näsan i de flesta situationerna, och jag tror att många kommer bli väldigt upprörda nu. Bli inte det, det är mina åsikter liksom, precis som hans åsikter och ni har åsikter. Vi måste våga lyssna, vi måste våga prata.
Dessutom, keep your friends close and your enemies closer. Sun Tzu, the art of war. Men I think. Jag kanske blandar 2 referenser. Men det är viktigt att inte frukta någon, utan respektera någon, studera dem, lär dig av dem. Och sen om du vill vinna av dem, vin på deras eget game. Men att bara stigmatisera någon och demonisera någon, det blir bara så simpelt och lat och trist och inte särskilt effektivt alls. Jag tycker att han bara ser bättre ut ju mer man bara försöker tysta honom. Så bara får den där illen en större och större röst.
Ja, men istället för att folk sätter sig emot honom. Nej, jag håller inte med dig. Vi behöver ett samtal. Han gick in, berättade att Bianca Ingrosso hade gått ut och sagt att jag kommer aldrig mer sitta i en soffa med honom. Och de har ju bevisligen varit goda vänner under Talang och han har lyft henne många gånger. Och hon hör ju inte av sig till honom utan går bara rakt ut och säger att jag kommer aldrig mer efter den här tweeten. Alltså vad är det för dömande samhälle? Ska vi hålla på att rata ut alla människor för misstag man gör? För små misstag?
Det är ett. Och för det andra, I don't give a fuck vad kändisarna gör. I really don't. Jag menar, jag skiter i allt det där. Deras dynamiker, men I don't care. Bara vi sköter oss som människor och tar vettiga val tillsammans. Och i den här interaktionen så ser man att vi håller på att ta helt befängda val. Jag menar, vi ska ju vara de mogna i världen. Vi är Europa, vi är den gamla världen. Verkar inte vara särskilt mogna. Vi får titta öst och kanske lära oss där någonting.
Jag vet inte, nej, men vi satt ju och lyssnade igenom den här raseriet igår. Vi lyssnade på två podcast med de här tjejerna. Och jag blev så sjukt upprörd. Jag blev verkligen, och det kanske jag som är gammal, men liksom det här, att det där ska vara en rekommendation att lyssna för att förstå vår samtid bättre. Att höra perspektiv från, ja, vad de själv kallar sig, afrosvenskar.
Det är en term som jag tycker är bara befängd, by the way. Den är befängd i USA och den är ännu mer befängd i Sverige.
Ja, och whatever. Men det är väl så det, är så det kallas. Men, vad tänkte jag säga nu?
Ja, vi kunde lyssna på raseriet, att det var inte en proper plattform för att lära sig om nutiden.
Jo, men så här var det. Du hade ju pratat med någon väninna som skrev att gå in och lyssna på det här, för det här är bra sätt att få perspektiv och se på saker. Det enda jag upplevde var att de här tjejerna satt och pratade om massa kändisar och satt och drog massa skämt med varandra och använde massa fina termer i form av patriarkala strukturer och intersektionalitet och rasifiering. Och alla de här orden haglar mellan skämten.
Ja, till slut använder de det inom skämtet. Det som ska vara särskilt seriöst blir the punchline. Så jag tyckte det var inte mycket där. Det var fina samtal. Det kom från en fin plats. Hade ju varit 17 och hängt en eftermiddag, hade varit ett sånt där samtal vi hade haft.
Jo, men alltså, jag tänker, det var ju som jag sa till dig igår, de här tjejerna verkar vara skitroliga. Jag hade gärna lärt känna de där två, för att de är roliga att lyssna på, det är glada tjejer, det är spralligt, det är så här, det hade varit kul. Mm. Men inte som informativ kunskapsinhämtning för ett perspektiv av samhället. För det håller det inte för. Och det skrämmer mig att en person säger, ja, men ni måste få perspektiv och se på eran tillvaro. Här är den källan. Är det enda källan som finns från det här hållet, då blir jag ännu mer bekymrad. För liksom, för det där har ingen substans.
Doesn't.
Okej, okay, nu har vi lyssnat på två avsnitt av 150. Det kanske är fantastiska andra avsnitt. Och vi ska inte,
antagligen.
Ja, vi ska inte sitta och raljera ut det här alls. Men utifrån det vi lyssnade på igår så fanns det en sån upprördhet inom mig. För att de sitter och pratar om att en man hade gått fram till en av de här tjejerna och frågat, men är det du? Är det du? Och hon säger, ja, vad menar du? Ja, men Eurovision Song Contest. Och där hon hade tolkat så här som att det bara finns några, att hon hade blivit förväxlad med den enda andra afrikanska kvinnan inom Eurovision Song Contest. Jag har ingen aning om man ens så syftade till. Men det här ska tydligen vara argument nog för att hon ska ställa sig upp och skrika till alla som är närvarande att nu ser ni att rasism visst existerar. Ni såg mig just bli...
Hon hade sagt till hennes väninna också, så var är du importerad ifrån? Något sånt där.
Nej, men det var en annan historia. Det var inte den här.
Ja, okej, tror jag var samma.
Nej, nej. Det finns puckon överallt. Men just den,
men
här...
still, om någon säger något sånt där till dig, så big fucking deal. Det finns barnsoldater som dödar sina föräldrar,
ja,
i Afrika.
Ja, men det där har vi hört många gånger nu, Mario.
Jag tänker alltid dra den. Jag tänker dra den tills folk inser vad jag inser. Ja. För alla bara blind, alltså, det borde inte vara ett samtalsämne det här vi snackar om. Men det är ett problem, ett seriöst problem i Sverige.
Jo, men det är ju för att man inte har perspektiv och det är för att man inte har sett saker. Det är liksom, det går inte att tänka på de fattiga barnen i Afrika när du har lagat äcklig mat hemma som du vill slänga. Det är för långt bort.
Well, tyvärr.
Men det är ju därför också är det viktigt, om man har möjlighet, res och ta del av andra kulturer.
Om det är för långt bort rent fysiskt, geografiskt, så är det här som de hävdar, alla de här kränkheterna, det är rent långt bort, rent metafysiskt.
Ja, nej, men det jag menar med, alltså, för att bara återgå till den här historien, att hon hade ställt sig upp och gapat att, nej, men ser ni, he just did a racism. Han trodde att jag var förknippad med en annan kvinna i Eurovision Song Contest bara för att jag är svart. Alltså, jag har ju råkat ut för det där också. Jag var på en krog i Göteborg, jag kommer fram, ska lämna jackan, pratar lite grann med garderobiären, och han tittar på mig och säger, visst är det du? Ja, oj, vad menar du? Ja, men hon, armbryterskan. Och så börjar jag garva, jag bara, tänker på Heidi Andersson från Ensamheten? Och han bara, ja. Jag bara, nej, jag må vara norrlänning, jag må ha breda käkar, jag må ha ganska stora armar, men jag är inte Heidi Andersson. Jag ser inte det där som att han på något sätt just did a racism för att jag är från Norrland och att en annan person är från Norrland. Och även om så skulle vara fallet, jag vet inte. Hur kan man bli berörd av det här? Varenda människa jag går på gatan här frågar, var är du ifrån? Jag kan inte ens gå och köpa mjölk förutan att de frågar, oj, vilket land kommer du ifrån?
Och om en person försöker nå dig, kontakta dig, kanske gör det på ett jättedåligt sätt, men ändå försöker nå dig, kontakta dig, försöker göra en mänsklig connection. Hallå, hej, hur mår du? Jag tycker du är vacker, whatever. Det går ju nästan emot rasism. Det går emot själva definitionen av ordet.
Ja, men det finns himla många nivåer av det här, och jag tror att vi bara måste börja definiera. Både du och jag har ju en väldigt gemensam syn över vilket håll vi vill i världen. Nej, det ska fan inte finnas rasism. Det är ju så jäkla befängt att ha en idé över att en människa är mindre värd för att den har en annan hudfärg. Det är befängt. Det är det förgångna.
En gammal idé.
Vi har ingenting med våran verklighet att göra. Både du och jag strävar efter det här, vilket jag tror att majoriteten av människorna fortfarande gör. Jag tror att det är en minoritet som är riktiga, reella rasister. Mm. Och vi vill dit. Vi vill ha ett jämställt samhälle, både du och jag. Vi tror på jämställda villkor för kvinnor och män. Vi tror på jämlikhet, jämställdhet. Det är inte så svårt. Så att kan vi bara,
bröder och systrar tillsammans.
Ja, men om vi bara baserar oss där, så får ni lyssna på allting utifrån den tanken i huvudet. Det är åt det här hållet vi vill. För att, ja, men det var också, jag hade en diskussion med Kalle igår, min storebror, om hela Paolo Roberto-situationen. Och då kom ju det upp det här att han bara, jo, men det är klart att det är komplext att liksom legalisera prostitution, för man vet ju inte om de här kvinnorna är offer, eller, och det är nog ganska många kvinnor som är offer det här, det tror jag också. Men vi måste ju prata om det. Mm. För att det är inte säkert att, om man tittar på den större bilden i samhället, så är det inte säkert att ett förbud mot något hjälper någonstans. Och det är samma sak med, Sverige har bland de högsta drogrelaterade dödsfallen i världen. Och vi har en av de mest restriktiva drogpolitikerna, i alla fall i västvärlden. Alltså det säger ju emot sig själv, och att man inte alls kan prata om de här sakerna. Återigen, jag har ingen aning om jag skulle vilja legalisera droger i Sverige. Jag vet inte vad effekten av det skulle bli. Men man måste våga prata om det.
Vi håller bara på att slösa vår tid. Vi halkar bara efter. Det är som gammalt det vi gör just nu. Det är postmodernistisk diskussion, staten och individuell. Alltså, vare sig man vill eller ej, världen håller på att evolutionera nu, och vi alla kommer att bli bra mycket mer starka som individer. För vår värld kommer inte riktigt ha att göra med det fysiska längre. Nu är vi på nätet, vi kan nå vem som helst, vad som helst, oberoende av staten och lagar. Vi kan göra nästan vad fan vi vill. Och i det så ändras allt. Så att diskutera de här grejerna på det här sättet, och det inte finns rum för dialog, för att någon är kränkt och de andra är det ena och det andra, och det är bara slöseri på tid. Vi skulle kunna göra så mycket bättre.
Vet du vad jag tycker är ganska intressant nu? När jag sitter och tänker på det vi har pratat om, så är ju vi exakt likadana som de här tjejerna i Spotify. Mm. För vi sitter och pratar floskler just nu.
Yeah.
Vi sitter verkligen och upprepar liksom, det här måste vi öppna, det här måste vi prata om, det här måste vi göra. Det här är väl ett litet försök. Men det är ju inget originellt.
Nej, men det är väl helt okej. Så länge folk pratar så.
Jo, absolut.
Ja, för att avsluta det temat så tycker jag ändå det är flitigt att kolla upp båda sidorna. Nu håller vi på att lyssna på Alexander Bard i en lång rant. Och raseriet. Och vi vill fortsätta undersöka. För jag menar, om vi ska börja tycka och tänka om Sverige också. Vi har inte tänkt på Sverige på över 3 år. Har inte pratat svenska förrän du kom hit. Så jag är lite out of touch. Men om man nu ska lägga sig i och prata och vill gärna ha så full bild som möjligt. Vill höra varenda tänkare, vad de har att säga, de vassaste argumenten. Vad är det folket följer och reagerar på?
Nej, det jag kom på nu var ju det du sa innan om att det är så jäkla slött att hålla på och tramsa med de här små sakerna. Jag har nog inte riktigt tänkt på det innan, men det är ju precis vad det är. Att inte vilja lyssna på Jordan Peterson, för han är en konservativ gammal gråsten, som Margot Wallström uttryckte det. Att inte vilja lyssna på honom, att inte vilja ta till sig hans information på samma sätt som nu med Bard eller vilka kan vi ta? Från högersidan, ja, men lyssna på Greta Thunberg. Sitt inte och gapa och skrik över hur liksom liten och dålig hon är och det ena med det tredje. Kolla upp vad hon har att säga. Kolla upp vad era motståndare har att säga och sluta slöja. Sluta ordmärka. Jag kommer ihåg en skitintressant debatt mellan, det var precis när Kristiansson heter han, va? Moderaternas partiledare. Kristiansson och Löfven hade en debatt. Och Löfven satte ju igång i sin gamla anda och pratade om, ja, men ni under eran regeringstid och ni under eran regeringstid. Och då kommer jag ihåg att Kristersson sa bara, men kan vi sluta och liksom, vi vet att ni gjorde mycket bra under eran regeringstid och gjorde mycket dåligt. Vi gjorde mycket bra, vi gjorde mycket dåligt. Kan vi strunta i det där nu och prata om vart vi är på väg istället? Mm. Kan vi bara hoppa över allt det där? Och det är fast den bästa debatten jag har sett i typ svensk tv i politik. För det var så himla, ja men okej. Okay. Och så visar det sig att de här personerna står ju väldigt nära varandra i mångt och mycket. Vi vill ju åt samma håll.
Det är det jag menar. Vi har ju så mycket mer gemensamt än vad vi har saker som skiljer oss åt.
Ja, nej, men att hålla på och svartmåla olika personer hit och dit. Alltså, kollar man med de flesta partierna i Sverige idag skulle jag nog säga att de flesta vill åt ungefär samma håll. Vi har samma slutmål. Sen har vi helt olika tillvägagångssätt för att nå dit. Vi vill minska kriminaliteten. Vi vill öka jämställdheten. Vi vill minska krigen i världen. Alltså alla vill det här. Vi har bara olika tillvägagångssätt. Därför kan man inte svartmåla den andra sidan som ondskans män hela tiden. Kvinnor också för den delen. Alltså att svartmåla hela tiden, det är de som tycker annorlunda än en själv. Vi kommer aldrig nå någonstans. Det är ju i olikheter som man utvecklas. Och det är ju som med Marek. Liksom när jag och han träffades, då mitt ex, när han och jag träffades, jag var väldigt långt ute på liksom feministbarrikaden i mina åsikter och hade en ganska vattensäker bubbla över hur det här samhället fungerade och hur förtryckta vi kvinnor var. Och sen träffade jag Marek som sa, ja, men jag vill att du tittar på den här dokumentären och sen kan du säga, sen kan vi prata om det här efteråt. Och då rekommenderar han den här Hjärnevask som jag rekommenderar alla att titta på. Den är väldigt, väldigt störande är den. Man måste tänka om.
Och om man inte känner till den vetenskapliga metoden så vore det kanske bra att läsa upp lite på det. Så man förstår hur den vetenskapliga metoden funkar och varför vetenskapsmän och kvinnor pratar som de gör. Och vad är det för termer och varför är den ena studien bättre än den andra och varför motbevisas den här och inte då. Så vidare. För det, jag tror det är nödvändigt för att förstå en mer avancerad värld. Man måste liksom förstå de här begreppen lite bättre.
Mm. För den här serien handlar om, det är en svensk, eller säga en norsk sociolog som heter Harald Eia, som under senare år blev komiker.
Komiker. Mm.
Och han spelar in han gör en serie om 7 avsnitt där han diskuterar olika fenomen i samhället. Sexualitet, sexuell läggning. Han går igenom ganska många olika fenomen. Maskulinitet, femininitet. Alla de här sakerna går ni igenom och sen går han först till det sociologiska fältet, humaniorafältet, och frågar utifrån sociologisk väg vad man har för förklaring till exempelvis homosexualitet. Och de hävdar ju då på det här institutet i Norge att det är någonting socialt betingat, att det är inte medfött. Och sen åker han till Sacha Baron Cohens kusin, Simon Baron Cohen, som är en framstående professor vid Harvard, va?
Antagligen Oxford.
Ja, förlåt, Oxford. Och där han förklarar om olika studier där han gått igenom varför om sexualitet, att det kan vara medfött. Och han säger ju att allt beror inte på biologin, men glöm inte bort biologin. Det är ett ganska bra ståndpunkt. Och sen så tar han ju de här videosarna i det här fenomenet. För han går med videon från Simon Baron Cohen till den professorn inom humaniora inom samma fält. Visar den här videon och sen så mäter han dem mot varandra. Mm. Det är en fantastiskt bra serie. Men den är också jättestörande. För att den stack ju hål på ganska många av mina feministiska idéer. Om att Sverige var väldigt... att man var... Kvinnor var underställda männen i Sverige. Och det visade väldigt mycket att jag behövde tänka om.
Mm.
Och det där är väldigt nyttigt att gå in på.
Ja, så... Well... Sorry, jag blev lite strö här. Jag bara försvann plötsligt. Ska vi stänga dörren? Jaha. Okay, anyway, så... Well, folk brukar ha den här diskussionen nature versus nurture. Och jag var alltid den som tyckte mer om att argumentera för att allting var nurture. Att kontexten där vi växer upp i var det är det absolut viktigaste. Det är där vi kan göra mest gott och där vi kan hjälpa människan. Och nature var mindre intressant för mig. För jag bara tänkte, det där är ju så definierat sen födseln. Det är liksom bara turen, vilka föräldrar är. Så jag bara tänkte... skitsamma liksom, låt oss tro mer på att människan kan göra vad som helst, bara vi tar hand om människan. Det var min grundinställning när jag kom in till högskolan, och i högskolan så pluggade jag kriminologi, och jag insåg i alla psykologikurser och så vidare att nature är bra, mycket mer starkt än man skulle vilja tro. Det finns massa grejer som genetiskt kommer absolut säga vad du kommer bli för personer, vad för liv du kommer leva, och helt enkelt vi alla har en lottdragning när vi föds, och sen konsten är att anpassa omständigheterna med dina kunskaper och försöka få någonting att funka. Och samma sak här, jag känner att i såna här diskussioner så folk vill inte ta åt sin nature utan vill skylla på, vill se nurture, så allting är sociala betingelser, ingenting är medfött, allting är bara... Jag tycker om det, men jag vill bara komplettera det med biologin. Vi får inte överse biologin, utan vi kompletterar, vi sätter ihop båda två och fortsätter tro på att människan måste ta hand om människan. Men med all information som finns på bordet, inte bara det som låter bra i mina öron.
Nej, och jag tror att man måste verkligen, men precis som de säger, det, liksom, don't forget about biology. Alltså, glöm inte bort att det existerar. Och grejen är att jag är ju för ett samhälle att om kvinnor väljer att vara sjuksystrar och män väljer att bli civilingenjörer, det är inget fel på det. Vi ska behöver inte hålla på och motverka liksom könsstereotypa mönster. Däremot främja att män blir sjuksystrar och främja att kvinnor blir civilingenjörer. För kollar man rent statistiskt hur vilka företag som funkar bättre, så är det ofta när du har en uppdelad mellan könen. En uppdelning mellan könen, det tenderar att bli ett mer effektiv arbetsplats. Ur den bemärkelsen tycker jag att kvotering till exempel kan vara fördelaktigt. Att man ser till företagets bästa eller utvecklingens bästa. Men det största problemet jag upplever, det är inte att kvinnor väljer att bli sjuksyster och män blir civilingenjörer. Det är att det är värderat olika i samhället. Och sen är den ena privat sektor och den andra är offentlig sektor. Därför är det också svårt att göra en jämförelse mellan civilingenjör och sjuksyster i löneförhandlingar eller motsvarande, för att så länge du jobbar under statligt, alltså all offentlig sektor är ganska dåligt betalt, förutom läkare. Men kollar du brandmän, också offentlig sektor tjänar skitdåligt, poliser i Sverige tjänar katastrof, både brandmän och poliser, mansdominerade yrken, eller var i alla fall tidigare, vet inte hur det ser ut nu. Och därför kan man inte heller riktigt tjata på att kvinnor är så mycket sämre betalda i Sverige. Det som utifrån den statistiken som jag har fått ta del av, så är det 4% skillnad mellan kvinnliga och manliga löner per utfört arbete. Och det är fel.
Mm.
Alltså där har man isolerat alla faktorer. Jag tror att man hade uteslutit alla faktorer som föräldraledighet, för kvinnan tenderar att ta mer föräldradagar. Man hade tagit bort den faktorn. Man hade tagit bort vabbdagar. Man hade tagit bort ganska många av de här aspekterna. Då var det 4% kvar per utfört arbete och lön.
Mm.
Hänger du med? Så där är det 4% skillnad mellan män och kvinnor i Sverige. Men den statistiken som vi fick ta del av på universitetet, det var att det var 30% skillnad mellan män och kvinnor. Men den statistiken hade man tagit ut på genom att jämföra, och hur fasen var det, man jämförde över kategorier, över arbetskategorier, att man tittade hur mycket en civilingenjör tjänade i relation till en lokalvårdare.
Mm.
Och gör man det som statistik, ja, då tror 17 att män tjänar mer än kvinnor. Men man har ju åtminstone gjort sitt val.
Mm.
Om du väljer att bli sjuksyster så har du haft möjlighet och förmåga att studera.
Mm.
Du hade möjligheten att välja att bli civilingenjör. Du valde att inte bli det.
Mm.
Och sen är det klart att det finns en problematik i Sverige. Det är samma att jag blev lärare. Det tror jag jättemycket med att jag är kvinna att göra. Min mamma är lärare. Jag har alltid hört att du skulle vara en väldigt bra lärare. Jag vågade mig inte riktigt in på någon civilingenjörsutbildning. För jag trodde inte att jag skulle klara av det. Så det är klart att de här mekanismerna finns också. Begränsande mekanismer som gör att man petas in i en kategori. Där man kanske egentligen inte hör hemma på grund av normativa liksom, föreställningar. Men det är ju det är någonting som jag behöver jobba med. Vi måste prata om det i samhället. Vi måste öppna upp det.
Jag tror de yngre generationerna kommer tänka helt annorlunda. För även om en jättepassionerad 15-åring är med i kamperna idag. Om 7 år kommer hon vara en annan person. Och de kommer inte vilja ha samma diskussioner i decennier. Så jag skulle vilja tro att världen håller på att förändras. Och jag menar, jag har haft ett jobb. Och sen kom en väninna, jag tror hon fixade själv. Men hon var en polare till mig som kom in på samma jobb som jag hade. Och hon kom in typ 1,5 år efter mig och fick direkt mycket bättre lön. Vi hade pluggat samma sak. Men jag vet inte, jag antar att hon förtjänade det, I guess. Hon var min goda vän, så jag bara tänkte, ja, yeah, hon är ju fantastisk. Så klart hon ska tjäna mer än mig. Det är så här. Men istället för att skylla på...
Eller så var hon bara bättre på löneförhandla.
Maybe, sure. Absolut. Jag är ingen badare på det. Och, men det jag menar är att istället för att skylla på strukturella orättvisor som finns, men man kan inte bara luta sig mot det. Strukturella orättvisor har alltid funnits. Vi har aldrig känt till något annorlunda, något annat. Så liksom att bara basera all din energi på att fokusera på vad som är orättvist, systemet har alltid varit orättvist. Vi brukar skylla på orättvist, på orättvisa. Det är så man brukar skylla på i skolan. Om jag blev mobbad, jäkla orättvist, det var trist. Rasistiska grejer, du vet, alla, jag fick höra väldigt fula grejer, ja, det var orättvist. Det fanns aldrig en punkt där jag kände, alltså jag vet inte vad ska jag säga, att jag hade rätt över dem på ett sätt som skulle få mig att få rätt. Bara ska det finns ingen rättegång för mobbning här, skitsamma liksom, det var just life. Och samma sak här med lönerna, det är också en komplex fråga. För jag har hört, det beror på vilket jobb, beror på hur man mäter det. Vad är lycka för ett par? Jag menar, man får ju göra studier på det. Vad är det som funkar bäst? Jag menar, många par som funkar som bäst är just när en av rollerna tar rollen som okej, jag ska tjäna in pengarna. Du tar hand om allt annat med barnen som är ett jobb i sig, och det vet vi. Och jag tror det som kommer hända oftare nu är att många kvinnor kommer vara den som tjänar in mer pengar och männen kommer vara hemma, och sen kanske de kan skiftas om och vi kommer att jobba hemifrån och allting kommer att vara mycket mer informellt och mindre, du vet, så inramat som vi har det. För vi vet, på många sätt och vis försöker vi fortfarande alla följa någon sorts the American dream, du vet, ha ett hem, frugan, barnen, en hund. Vet, det är den bilden vi har inbankat i skallen. Jag tror allting kommer vara mycket mer individualiserat och unikt. Alla kommer göra sin egen grej. Vi kommer inte följa så många mallar. Vi kommer inte ha gamla diskussioner som det har haft i flera årtusenden. Vi kan gå vidare. Vi är en helt annan människa idag. Vi har ett extra organ som är den här mobilen. Vi tänker, den tänker åt oss och vi kan tänka med den. Det är en annan grej idag.
Ja, nej. Det jag vill knyta tillbaka till var det du pratar om med rasismen i Vilshult. Nej, men det som jag tycker är ganska intressant att prata om där, det är ju att ditt sätt att se på världen är, jag vet inte, du har blivit utsatt för rasism. Du är invandrare i Sverige. Du har blivit utsatt för rasism, men du har fortfarande en väldigt nyanserad bild över egentligen mänskligheten. Alltså, du är van vid att människor frågar var kommer du ifrån. Du är van vid att människor pratar med dig på engelska när du går på gatan i Malmö, för att de tror att du inte pratar svenska. Men du fattar ju också att det kommer från en vänlig plats. När någon, liksom, det där råkade jag ut för flera gånger på när jag jobbade på kaféet på universitetet. Kom jättemycket utbytesstudenter. Så man pratar engelska och sen vill man inte genera dem genom att börja prata på svenska och att de ska bli, oj förlåt, nu förstod inte jag vad du sa. Så att jag pratade på engelska direkt, för jag kände igen ansikten, men bra, nu snackar vi engelska. Och sen kom det en person som jag började prata med på engelska på reflex, för att det hade varit 10 andra kunder före honom i kön som pratade engelska.
Mm.
Jag öppnade upp och började prata med honom på engelska. Sen blänger han på mig och bara, jag pratar svenska.
Mm.
Och där uppgick det upp för mig, den här killen var afrikan.
Mm.
Och jag bara, men... Och han var ju jätteupprörd. Och jag kunde se på hela hans kroppsspråk att han säger, ja, bara för att jag är svart så pratar du och tar du för givet. Nej, så var inte fallet. Jag ville göra mina liksom, kunder, utbytesstudenterna, en tjänst genom att inte få dem att vilja skämmas. Så jag pratar med dem på engelska. Sen råkar han komma efter dem här. Det där är inget uttryck för rasism.
Nej, det är ju inte det.
Nej, men det är ju det här man alltid måste vara så himla. Tänk att människor vill dig väl.
Mm.
Alltså hur många gånger har inte jag fått höra här? Alltså det är inte så jäkla kul att höra att man är en jätte 10 gånger om dagen. Mm. Det är inte så himla roligt att höra. Åh, wow, eres grande. Är som en mujeron.
Mm.
Alltså en riktig kvinna.
En amazon, babe.
Ja, jo, men det är väl fint. Men just det här som kvinnligt ideal i Sverige så ska du vara liten och petit. Att dag ut och dag in höra hur gigantisk stor du är vart du än kommer. Det är inte så jäkla kul, men deras sätt att se på det. Bara för att jag upplever att det är negativt så kommer det inte från en negativ plats från dem. Mm. De reagerar på att jag är 2 huvuden längre än samtliga här.
Mm.
Och de säger åt mig.
Förlåt, men det är ju här jag menar. Vår kapacitet att känna in, att lyssna på en person, hantera ett samtal, låta din personlighet manifestera sig. Allt det där, man bara överser det när man snackar om identity politics.
Ja, men och det är det här hela liksom bommen ligger i. För det som jag kan tycka är det mest sorgliga i allt det här när jag faktiskt lyssnade på det här raseriet igår. Den här podcasten, det enda jag kände var att... jag tror att det där är kontraproduktivt. Jag tror att det där är kontraproduktivt i andan av framåtväxande vänsterpolitik. Jag tror att det är kontraproduktivt i en rasismfråga. Återigen, vi har lyssnat på 2 avsnitt. Det är 150. Det kanske är fantastiskt annat material. Men utifrån det jag hörde så kunde jag känna en provokation. Att nej, det här är inte tillvägagångssättet som jag vill gå. Jag tror att hon och jag, eller de två och jag, vi vill åt samma mål. Men vi har olika förhållningssätt till det. Och när de i den här podcasten pratar om Lana Del Rey, heter hon,
mm.
är någon artist som man kanske borde veta vem det är, det visste inte jag. Och den här Lana Del Rey hade gått ut och sagt att jag är inte feminist. Och de där två tjejerna verkligen, sa hon det? Sa hon att hon inte är feminist? Alltså vi kan inte leva i ett samhälle där det är fel att inte tycka någonting. Det kan vara fel att tycka saker. Att tycka att rasism är någonting bra. Nej, det är fel.
Mm.
Men att inte tycka eller att inte vara kan inte vara fel. Eller? Är det bara jag?
Well, där måste jag nog säga någonting. Det är just på grund av attityden att inte ha någon åsikt. Och vara moralrelativist, som det heter i vetenskapliga kretsar. Att du bara anpassar dig. Det är alltid subjektivt. Du tar aldrig någon ställning till någonting. Och det är ganska omoraliskt i sig.
Ja, men om jag säger så här då. Den här tjejen har ju tagit ställning till att hon inte är feminist.
Hon, egentligen har hon inget emot rörelsen. Hon bara, jag är inte feminist. För feministen antar jag ganska har en negativ konnotation i många kretsar idag. Så hon sa ju det. Men det jag tyckte var futtigt var då att så fort de sa det. Så, de hade pratat väldigt bra om hennes musik. Att de älskar hennes musik. De till och med härmade henne. Det var liksom en eloge till hur mycket hon uppskattade den här sångerskan. Och sen sa de att hon... inte var feminist. Och de bara flippade direkt på henne. Ja, men du vet, jag tycker inte riktigt om henne som person. Du vet, så, det blev sån här, oj, det här, du vet, jag får bara lust att sätta mig med alla de här tjejerna och killarna och säga liksom, jo, jag är med er. Jag har tyckt som er hela livet. Men this is not the way. För det är faktiskt bara rent av lat. Det är lat och ointelligent i längden. För man måste kunna bli utmanad. Man måste kunna bli utmanad. Man måste prova dina argument, finslipa och vinna på det sättet. Annars vinner du inte. Annars så du kommer kontrasmällan. Det blir en militär revolution med beväpnade män som tar... Det är så historien brukar gå. Vi kan vara smartare än så här. Och sen ett fenomen jag tyckte var intressant. Vi snackade om med brorsan. Han berättade att han hade varit chockad för hans kollega hade berättat om fulla kvinnor på after work som bara tafsade och du vet så här väldigt mansgrisigt beteende. Bara att det var kvinnor som utförde det. Och det här är riktiga fenomen som existerar och man borde prata om det också. För att det är bara mänskligt. Ingen är bättre än någon annan. Om livet har lärt mig någonting. Jag tror det är absolut de bästa om kvinnor. Än idag så tror jag det bästa om kvinnor. Jag tror att om man bara är väldigt, väldigt snäll så kommer inte en kvinna vara lika ond som en man. Jag har en sån konstig idé i mitt huvud. Och livet har lärt mig att vi är alla människor. Och den uslaste mannen, det finns en counterpart av den uslaste kvinnan också. Vi kan alla vara hemska individer. Och speciellt i grupp, vår empatiförmåga och medmänsklig kärlek och intelligens sätts på spel. För nu är vi en grupp, vi bara följer gruppen. Och hela det här är farligt. Och igen, lat. Det finns bättre och smartare sätt. Och vi är i informationseran idag. Vi borde anpassa oss och se vad den här världen kan ge oss. Vi behöver inte predika saker som hände för 150 år sedan. För det är jättarna som vi står på deras axlar. Vi behöver inte ens nämna deras namn särskilt mycket. För vi står så mycket högre upp.
Ja. Åh, du sa någonting för en stund sedan. Vad var det? Vad pratade du om?
Jag vet inte. Jag säger
det kändes som att du hade det kändes som att du hade mycket att prata om idag.
Men vi håller på att informera oss. Jag märker att man måste tala ut. Man måste tala ut. Det här börjar bli ett seriöst problem. Jag har alltid skyddat vänstern, feministerna, Black Lives Matter. De mest extrema feministerna har jag skyddat. För jag tycker det är nödvändigt ont att det blir en extrem rörelse. För det finns extrema orättvisor gentemot kvinnan. För kvinnan.
Runt om i världen.
Men det är det enda jag pratar om.
Jo, men det är det här som är så himla viktigt att göra en distinktion på. För att du ser allting utifrån ett världsperspektiv.
Om man pratar om ett världsperspektiv så kommer alla i Sverige vakna upp.
Det är just därför vi måste nämna att vi pratar utifrån ett världsligt perspektiv.
Jag måste hålla här, annars kommer du låta massa på mikrofonen.
Oh no, vi börjar brotta oss om mikrofonen här. Vi får ursäkta om det blev massa rivljud. Vi slet i den fram och tillbaka. Nej, men det jag menar, det som känns viktigt, för att det är där du och jag har krockat många gånger. För att jag kommer in med mitt svenska perspektiv och har insett också hur otroligt snäv man är. Nej, men och det är man, så är alla människor. Jag tror att man bryr sig mest om det som är i sin egen omvärld och sin egen omgivning. Och det krävs att man får titta utifrån. Man måste se det utifrån för att förstå vad det handlar om. Jag har rest en del, men inte tillräckligt mycket för att kunna se Sverige på det sättet jag gör idag. Alltså att man tar ett steg utanför. Och det blir så futtigt att sitta och lyssna på. Det blir så futtigt att sitta och prata om. Jag vet inte. Ordmärk.
Prefixer och ord som kränker.
Ja, men det känns bara så fånigt att sitta och hålla på och se till det svenska perspektivet hela tiden. Och det är lätt hänt att man gör det, men det jag tänkte säga, dina och mina krockar kommer ju ofta utifrån att du pratar ur ett världsligt perspektiv, jag pratar ur ett svenskt perspektiv. När du säger kvinnor lider, och jag bara nej, they don't. Och sen inser jag, just det, vi pratade världsligt perspektiv. För i Sverige, det är klart som 17 det finns kvinnor som lider. Och det här är som vi pratar också. Jens, din goda vän, skickade lite kritik mot oss. Eller kritik, konstruktiv kritik. Till våran podcast. Och varav en av sakerna han nämnde var... nej.
Vi försökte vara så korrekta. Svensk själsord. Svensk. Att vi bara försökte vara korrekta och vi inte gick in på det nitty gritty. Vi skulle kunna vara mer ärliga och råa och prata om saker. Men det går ju inte riktigt. Du har familj och sånt som lyssnar. Vi måste hålla oss PG-13.
Om vi hade pratat i den gamla podcasten nu så hade jag ju tryckt på stopp! Och sen,
exakt.
Det är det här som är så lustigt, att vi måste hela tiden fortsätta prata även fast den här... Det bara rullar. Jag har ingen möjlighet att säga stopp. Men det var någonting jag tänkte komma till med Jens. Han hade en kritik gentemot oss. Vad var det vi pratade om innan?
Darling, om ett grupptänk. Om identity politics. Om darling, I don't know. Vi byter tema då, skitsamma.
ni får ursäkta det där. Det är så att det är vinter här borta i Chile just nu. Det vill säga att det är typ 13 grader ute. Som en vanlig höstdag eller vårdag i Sverige. Grejen är att det är lika varmt inom situationstecken inomhus som utomhus. Och Pato, under tiden jag satt och funderade och var inne i mitt tankesätt, så kom Pato ut och började klicka igång elementet som började låta. Och jag tappade helt bort mig. Sen blev det lite tekniska problem för att jag hade kopplat ur Marius dator. Så hela datorn dog. Så nu är vi tillbaka. Hej. Mario håller på och... Nu kommer en liten bikt här. Mario håller på att rulla en cigarett, för mitt snus är ju slut. Och jag inväntar fortfarande mitt andra snus, för att jag ska vara en rimlig och en okej flickvän, partner och rumskamrat till samtliga här inne, så måste jag få i mig någon form av nikotin innan snuset kommer. Där kom den ranten. Det jag ville säga innan var med Jens. Han kommenterade att människor i Sverige också mår det dåligt. Det finns väldigt många i Sverige som lider. Det finns väldigt många i Sverige som har det dåligt. Och att ibland har fattiga det bättre. Var så jag tolkar det i alla fall. Och jag kan förstå den där tankesättet. För att om du inte har någonting. Det här är egentligen en gammal buddhistisk filosofi också. Men om man tittar runt om i världen där det flest självmord sker. Sverige ligger bland de, jag tror det är topp 20 i världen nu. Och Sverige är ett av de liksom mest rika, jämställda och bättre länderna i världen. Och ändå har vi enormt hög självmordsstatistik. Och sen kollar man på extremt fattiga länder runt om i världen. De har generellt sett väldigt låg självmordsstatistik. För att om du inte har någonting alls, så har du bara livet att leva för. Och därför fortsätter du. Och på något sätt, ur den aspekten kan jag förstå vad han menar. Att människor som är fattigare kan ha det bättre. Och det där är en väldigt komplex fråga. Men grejen är att till syvende och sist ändå, även om människor har det jobbigt i Sverige och även om människor, ja, men människor som tar livet av sig, det här är hemskt att säga, men det är ett val man gör. Kollar man människorna här ute i förorten, de har inte gjort ett val i att födas i den familjen de har gjort. De har inte haft ett val att överhuvudtaget leva, utan de har ständigt bara överlevt. Och där är den stora skillnaden mellan ett land som till exempel i Sverige och ett större utvecklingsland. Nu kommer du här.
What's up? Du pratar om att folk lever gentemot överlever.
Mm.
Jo, visst. Men sen, om jag kan avsluta det, så tror jag det finns en, som du säger, en visdom i zigenarkultur, gypsy, resande, afrikanska stammar, mitt i. Alltså jag tror man kan lära sig av varenda människa på planeten. Och det finns klart stora civilisationer som funkar på helt annat vis än oss. Och de överlever och de är lyckliga. Så jag tror det som behövs är att vi startar en dialog. Jag tror det sker redan nu med internet. Att vi startar en dialog sinsemellan alla människor på jorden. Och alla erkänner hur pass lika vi är istället för gentemot hur pass olika vi är och varför vi inte borde vara vänner. Jag tror vi alla kommer vara vänner i framtiden. Vad var det termen som han sa? Bard? Kosmopolit. Var det det?
Jag kommer inte riktigt ihåg.
Global
kosmopolitan.
Kosmopolitan.
Kanske.
Var det kanske. Anyway, ett världsperspektiv om världen. Jag börjar tröttna på att verkligen slösa all energi och ork om att skydda en litet revir, en liten landsremsa. Och det här är vi och det här är vi gör. Och det, när man bara märker att historien är lång. Och våra traditioner som ska vara så jäkla gamla. Många är vi jäkligt nya. Så det finns allt som vi såg som heligt. Det här är stadfast. Det här är autentiskt. Det här är vi. Jag har typ 50 år på nacken. Det blir bara så här. Jag tror vi får börja se om hur vi tar oss till information. Tro på individen. Inom det kollektiva. Men lika starkt båda två. Jag tror vi behöver verkligen tro att varenda av oss borde tro att vi skulle kunna förändra världen. Och då kommer vi förändra världen. Och jag tror den här tiden kommer tvinga oss till det. Jag menar, det otroliga har redan hänt. Vi har varit på gatorna sedan i oktober och manifesterat oss. Och sen coronapandemi och Black Lives Matter börjar ta tag i rasism och USA kan håna CIA på TV och de drar ner statyer av Christopher Columbus och vi håller på att se om historien. För jag hörde att Putin sa häromdagen, med all sin armé framme, gav ett tal om att ja, i världen har de berättat att tack vare USA att de vann andra världskriget, men det är inte alls så där. De attackerar oss och de förlorar stora casualties tack vare att de attackerar oss, och vi dog, det är kylan, Leningrad och kaoset av andra världskriget. Det är faktiskt versionen jag har hört också. Jag har hört sen jag är liten att det var inte USA-frälsarna. Det var många länder, som speciellt Ryssland, som tog stora smällar av det kriget. Men det var USA och västvärlden som vann. Så vi har ju bit spoonfed en version av historien där Tom Cruise är vår superhjälte. Och...
Jo, men fast å andra sidan, grejen är att då Ryssland och USA som allierade är väl inte riktigt samma. Men är det någonting så var det ju att Tyskland och Ryssland var ju i början med varandra för att sedan bli emot varandra.
Mm.
För att Tyskland ville invadera Ryssland, och på sätt och vis så var ju Ryssland och USA allierade under andra världskriget, och de gjorde uppdelningar i väst, i synnerhet då Tyskland.
Mm.
Och grejen är att kollar man på till exempel Västtyskland så har det gått betydligt mycket bättre för dem än det gått för Östtyskland. Mm, för absolut. Att det kommunistiska styret som var, det är liksom, det är ingen framgångssaga.
Nej.
Och därför att vi har Tom Cruise som en statshjälte istället för någon rysk motsvarighet, är kanske inte så konstigt, för vi lever ju i väst.
Nej, jag tackar för det. Jag tackar för det. Jag är tacksam att jag har bott i väst, men det kan alltid bli mycket bättre. Vi behöver inte gå in, vi behöver inte tro på den här storyn längre. Jag tror ungdomarna som kommer nu kommer inte tro på det. Jag tror de kommer referera till Rom och historia och imperiet.
Nej, grejen att de håller på att ta bort allt det där från undervisningen i skolan.
Men det kvittar, för man litar det på nätet. Skolan har ingenting att säga om individens intellekt idag. It really doesn't. Skolan är en dagmamma.
I'm so sorry my love, men de kommer inte sitta och googla på romarriket när de är 20.
We'll see, de gör det nu.
Har du någonsin haft en elev som suttit och googlat på fritiden för romarriket?
Det kommer. Jag har sett mirakel nu med det här internetet. Jag har sett folk som varit ganska ignoranta om allt bli väldigt kunniga människor på bara ett par år. Jag menar, idag är informationen så lättillgänglig att de verkligen gör det lättförståeligt. Historia blir lätt. De bara förklarar det på en 10-minuters video. Vill ni veta hur kungadömen startades? Boom. Vill ni veta hur Rom funkade? Boom. Och de bara förklarar det med bilder och ritningar. Och du behöver inte ens läsa ett ord. Du behöver inte ens lyfta en bok. Du behöver aldrig känna vikten av en bok i din hand. Och jag älskar att läsa. Men jag snackar om det minsta lilla som gör jobbigt att plugga. Har de sett över att vi kan få in det via en podcast, via YouTube-videos, TikToks, videos. Idag får det så lättillgängligt att låt oss säga pesten som var ignorans håller på att botas. Samtidigt som vi håller på att bli matade med massa hysteria och rädsla för pandemi och revolt och så vidare. Och möjligt ett tredje världskrig. Allt sånt här håller oss i högspänn och rädda. Men när det gäller vår kapacitet så har vi nog aldrig varit så kapabla som idag. Idag, om man spelar sina kort rätt, så borde varenda människa, alltså när vi är 50-60, så borde vi kunna 5-6-7 språk om vi vill. Och det vore inte alls konstigt. Innan var det en riktig bragd. Wow. Fan, 5-6 språk. Det är det ju. Men idag. Allt sånt här. Vill du lära dig någonting, bara kolla på YouTube. Du behöver inte mekaniker för att hitta den här grejen på din bil som du måste göra. Du behöver inte vara en kock för att kunna laga en bra fisk. Du behöver inte gå till gym. Du kan träna hemma. Du behöver inte dra till Indien för att lära dig att köra en ordentlig yoga. Du har allting på nätet. Du kan besöka varenda museum. Du kan besöka varenda stad. Du kan streetwalka dig genom världen. Du kan se världen. Det är en helt annan sak idag. Och avsluta med det sista. Ja, jag tycker svenskarna slösar lite sin tid med de här diskussionerna. Vi är ett rikt land. Sunt land. Alla har ätit sund mat. Klara i skallen. Vi är till och med trevliga mot varandra. Vi till och med ser bra ut. Vi skulle kunna... Sky's the limit for us. Måste bara sluta diskutera om gamla bullshit. Bullshit. Let's just talk. Konkret. Vetenskapligt. Kärleksfullt. Du vet. Tillsammans. Bröder och systrar. Så ni måste ju byta tema. Vi har bara börjat prika. Det är som man drar igång mig.
Jo, nej. Jag har tappat. Jag har lyssnat. Jag har hört dig. Men vad vill du ha sagt? Eller liksom vad
att vi har, ja, jag kan avsluta med det här. Idag är 7 veckors karantän. Vi har inte varit ute på gatorna knappt på hur länge som helst. Man blir lite, jag vet inte.
Nej, alltså det, ja. Som sagt, det är 7 veckors karantän här nu. Jag sitter lite i min egna värld här. Det är Patos födelsedag idag. Så att de håller på att springa omkring här och pynta och göra fint. Och
Vi köpte dem lite sponken till ikväll. Det är deras favorit. Så, och jag tankar ner honom en audiobook om Native Americans och någon tribe där och deras historia. Jag tror att Pato kommer uppskatta det. Så det är nice. Vi kommer hänga ikväll. Folk vill ju se hur vi lever också. Det är instängt. Spela Zelda, plugga, tränar. Men det går an. Det går an. Som sagt, man måste ha ett större perspektiv alltid. Så även om vi bor instängda i en lägenhet. 6 pers. 7 veckors karantän. 90 kvadrat. Så måste man hålla the spirits up.
Jag tror att det som underlättar hela den här situationen mest. Och det var det jag pratade med min storebror om häromdagen. Att han sa det, jag tycker ni är duktiga. Jag tycker du är duktig som klarar av det här. För att man hör ju att du ändå är lugn i den här situationen. Och grejen är att det är inte enkelt. Men när man befinner sig i ett land där perspektivet är så otroligt nära, så blir det otroligt mycket enklare att klara av den här situationen. Hade jag varit i Sverige så hade jag nog upplevt att den här situationen är bra mycket jobbigare om situationen hade sett likadan ut med 7 veckors strikt karantän. För att man blir så individualistisk i Sverige, för att alla människor har det mer eller mindre bra i Sverige. Och därför blir perspektivet väldigt litet, att ingen lider just, alltså, när jag säger ingen, det är klart att det finns människor i Sverige som lider, och lyssna bara på vad jag menar och inte vad jag säger i den här situationen. Och hacka inte på att jo, men det finns visst människor som det ena med det tredje. Sverige har det bra, punkt. Det finns människor som lider överallt i jorden. Det finns människor som lider mer på vissa ställen i jorden än andra ställen. Sverige är ett ställe där man lider väldigt lite. Hade jag varit med om den här situationen i Sverige så hade jag nog lidit betydligt mycket mer. För där är man en individualist och alla människor lider lika mycket som jag är vad upplevelsen är. Men här är perspektivet så nära. Det räcker med att du åker 10 minuter i bil bortom berget Cerro San Cristóbal. För att människor har börjat gå ut på gatorna och hungerstrejka. För att människor fryser ihjäl. För att människor inte har några som helst förutsättningar till någon form av värdigt liv. Och än mindre nu av coronan och kylan som kommer hit nu. Och därför kan jag känna att det blir futtigt att sitta och gnälla. Det blir futtigt att tycka synd om sig själv för att man sitter i karantän. Jag är en expert på att gnälla. Jag är väldigt duktig på att tycka synd om mig själv. Nu när mitt snus är slut, jag tror Mara, jag har hört 40 gånger om dagen att åh, jag behöver mitt snus, ack och ve, jag ligger här och flåsar. Det är inte synd om mig, men jag är en människa som det ligger ganska nära till hands. Men är det någonting som har gett mig perspektiv, så är det att se de människorna som faktiskt lider, se de människorna som faktiskt förtjänar att gnälla, och det är typ de som gnäller minst, för att de har inget val. Gnälla är det är ett privilegium att få gnälla. Och jag sitter inne med det privilegiet.
Bra sagt, älskling. Bra sagt. Yeah. Man får bara komma ihåg det där. Men blanda det med att försöka göra det så smart som möjligt. Jag tycker grupptänk idag, det blir så himla lätt en mobb, en pöben, right? En tribe mentalitet. Grupptänk. Och jag har sett det first hand hur giftigt det kan vara. En grupp av 30 briljanta människor kan direkt, unanimously, tro på en sak som inte är rätt. Som inte är sant. Och helt plötsligt går de i helt fel väg. Och man bara tänker, men ni var ju smarta. Ni är kapabla människor. Well, det blev presenterat precis på det sättet så alla faller i det. Man bara går in i det, man tänker inte självständigt.
Nej, men det är där jag tror problemet ligger i, och det är där det mynnar ut i hela den här diskussionen i form av att man tyck inte en jävla massa grejer. Förlåt, jag låter så himla bitter, hör jag nu. Jag sitter helt ihop sjunken i soffan och pratar. Jag kan misstänka att det är det som gör att det låter. Men jag är nog jäkligt less på hela det här. Hörde du vad Hanif Bali sa? Nej, men han skrev det här på Twitter. Och helt plötsligt är det hela samtalsämnet om att Hanif Bali har yttrat sig på något märkligt sätt om feminismen i Sverige. Jag vet inte om det är riktigt det att hänga upp sig på. För mig är det där lite waste of brain space. Att lyssna på det som ni kan ta till er av, lyssna på det som är bra, men också lyssna på det som strider mot allt ni har trott innan. Ta del, men det var ju som Mario var inne här på precis, liksom ta del av dina motståndares argument. Och det tycker jag typ du är en av de bästa som har gjort att en person, jag har nog aldrig träffat en person från vänsterkanten i Sverige som uppskattar Jordan Peterson. Men när jag frågade, när jag sa det till dig så sa jag, men du garvar lite och så sa du något i stil med, ja men han är ju vår fiende, därför måste du lära dig. Och sen vet att du respekterar och tycker om honom.
Jag har två hans böcker, jag tycker han är inte min fiende. Men jag förstår att han kan tolkas som en fiende. Men grejen är så här, om du är vänster på riktigt så kan man inte överse Jordan Peterson. Då bara är du blind. Han är en briljant psykolog och en framstående figur idag. En viktig tänkare. Idag är en viktig tänkare. Man måste lyssna på honom och lyssna på honom. Och jag är ledsen, men jag har aldrig hört honom förlora ett argument. När han står på det han försöker säga. He's always making sense. För han pratar från vetenskap. Det är inte hans åsikter. Sen får man sätta, man kan skylla honom hur man vill. Personligen tycker jag hans fel är det alla i västvärlden begår. Om man ska kolla på tänkare och en briljant tänkare från västvärlden, så brukar det vara den enda kritiken man har på dem, att de är från västvärlden. Och därför finns det en grad i deras perspektiv som de inte kan se. Och det är inte negativt, det är bara en viktig sak. En afrikansk intellektuell är inte samma sak som en fransk intellektuell som har åsikter om Afrika. Och det är samma sak här, en västlänning kan prata om alla våra fenomen i världen, men samtidigt finns det fenomen i andra delar av världen där hans sanningar kommer inte riktigt kunna appliceras. Det skulle bli ett självmordsförsök. Och det är sånt som händer i Sverige. Vi har våra argument, det passar oss för att vi har stått ut med det. Vi har någon sån där syndrom, Stockholmssyndrom. Vi alla bara finner oss i alltihop. När egentligen det kan vara jättemycket nonsens. Och det är där speciellt vänsterfolket måste stå upp med bra argument. Som de Jordan Peterson har bland annat. Och kunna stå emot och säga, hej everybody, jag vet var vi står, jag vet vad vi kämpar för. Men egentligen borde vi gå lite mer hitåt. And by the way, om vi gör det så här så kommer vi få dem här med oss. Och helt plötsligt har vi enat världen.
Nej men alltså, för det som jag tyckte var så himla intressant när vi... jag pratade med två vänner i Sverige som hade tittat på Skavlan. Och så frågade jag, men vet ni vem Jordan Peterson är? Ja, han är ju dum i huvudet.
Nej.
Jag sa, vad grundar ni det på? Nej men såg du inte honom på Skavlan? Jo. Och sen sa jag det, att jag vill verkligen att vi sätter oss ner och kollar på det här avsnittet tillsammans. För jag kanske är helt... För alla jag hade varit i kontakt med i Sverige avskydde Jordan Peterson. Och tycker att det där är en toxisk vit man. Och att han är farlig för samhället. Och han är farlig för ungdomar. Han är farlig för män. Och jag tänkte, men det kanske är jag som har blivit hjärntvättad åt andra hållet. Han kanske är en riktig galning. Man börjar ju tro på det man hör. Så vi satte oss ner allihopa tillsammans. Och jag vill att ni stannar. När ni tycker att han säger någonting som är konstigt. Eller någonting som är märkligt. Och sen kollar vi igenom hela avsnittet. Till att båda två bara. Men vad fan, han sa ju inget konstigt alls. Mm. Vad har jag fått den här idén ifrån att han var så himla konstig?
Mm.
Och då sa jag det. Misstänkligen så har ju ni lyssnat med ett halvt öra. På det här avsnittet. Och sen har ni läst alla tolkningar av det.
Mm.
Och de blev ganska överraskade båda två. Bara, fan vad konstigt. Han säger, det är ju bara sunt bondförnuft. Jag bara, det är precis.
Mm.
Ibland behöver det inte ens vara djupare liksom, psykologiska analyser än att det är bara sunt förnuft.
Mm.
Res dig upp på morgonen, bädda din säng, gör det ordentligt. Och när människor säger, men det ska man väl inte behöva undervisa om. Ja, fast grejen är att han har ju blivit kanonkänd i hela västvärlden på grund av en anledning. Det är för att jag tror att den maskulina rollen håller på att förändras och den håller på att gå vilse. Och det känns som att Jordan Peterson tillsammans med de som står på hans flank är en del i att upprätta, eller så här, föra vidare det maskulina arvet.
Wow. Men om man backar lite, vi hoppar över sex och så vidare. Hur tar vi oss an information? Speciellt om du är någon med en opinion. Hur du tar dig an information är jätteviktigt. För om jag ska lyssna på din opinion så vill jag se hur du filtrerar din information. Så Om du ser till exempel att Jordan Peterson, han är jättepopulär bland unga män, speciellt på nätet. Han är liksom, speciellt i början, så var liksom, sen blev det mer och mer kvinnor och transpersoner och allt. Men i början var det många unga män som ville lyssna på honom. De hittade en referens.
En fadersgestalt.
Och en intellektuell som talar till dem om hur de kan leva sina liv bättre och bli bättre med personer. Men okej. Okay. En massa män. Så vad är reaktionen när man hör det? En massa unga män lyssnar på Jordan Peterson. Bara 90% är unga män. Well, man skulle tro att ja, men då är allting machistiskt och patriarkaliskt och whatever. That's not the case. För först och främst, om du hör att det är ett fenomen, att massa unga män söker sig till honom, det första du borde göra säga är, vad intressant, och kolla in djupare. Vad är det han gör? Sen förstår man att de flesta unga män på nätet som kollar på såna här saker, eller det var mest män, speciellt i den här tiden. Det var flest unga killar som satt på nätet hela dagen. Och det är där de stötte på Jordan Peterson. Det var en orsak till varför statistiken var så hög. Men låt oss säga att han har ett meddelande som når oss män mer än kvinnor. Kvinnorna har ju sin diskurs idag. De har ju ett kall. Männen har inte. Så att vi kunde locka oss till information från en tung intellektuell källa. Det är bra mycket bättre än bli en fotbollshuligan eller bli en neonazi eller bli någon ISIS-medlemmare. Här får du en intellektuell som pratar sunt förnuft baserat på vetenskap. Sanningar som vi kan bevisa är sanna och som är gjorda för att skapa ett bättre samhälle. Right? Så varför kan man gå på en sån figur? Om du bara kollar bak, du bara tar två steg tillbaks. Han är jätteviktig. Vi behöver honom. Vi borde främja, vi borde bara kasta blommor på honom varje dag. Men det är det han gör. Alla som känner till hans arbete älskar honom. När han går och gör ett föredrag, det blir långa köer med folk som bara vill tacka honom. Det är viktigt. Så du vet, att bara, om du har tackat nej till Jordan Peterson bara för att, och bara för att det går inte riktigt ihop med din ideologi, you're fucking up. You're fucking up hard. Det är exakt den attityd man måste bryta. Måste vara smartare och mognare och modigare.
Nej, jag håller med dig. Och det är ju precis det här med... Men det som du säger, Jordan Peterson är en väldigt viktig person. Och jag kan förstå, många har ju en kritik gentemot honom. Att han har en för... Grejen är att han pratar utifrån väldigt avancerad nivå väldigt ofta. Alltså han pratar på en högt intellektuell och avancerad nivå. Vilket gör att om du inte förstår den här nivån så kan tolkningarna av hans information bli fel. Och ett exempel av det, och det är det här jag kommer ihåg från Skavlan, för att han säger, de går ju på honom att ja, du tycker ju inte att föräldrar ska skilja sig. Varpå han svarar, nej, inte för barnen. Statistik visar att barn som växer upp med en mamma och en pappa i en kärnfamilj har lyckats betydligt mycket bättre än skilda föräldrar. Jaha, så du säger att man ska hålla ihop bara för... Du säger att man ska hålla ihop även om man lever i ett olyckligt förhållande och ena med det tredje. När man får se till att man inte hamnar i ett olyckligt förhållande. För jag har ju en tanke av att Jordan Peterson, liksom, med tanke på om man kan hans liksom, filosofi och retorik, om man liksom, har lyssnat en del på honom, så vet man att... Alltså, always speak the truth. Om du har den idén, det är inte lätt. Det är jäkligt tungt att prata sanning. Det är väldigt jobbigt att vara sann mot sig själv i alla liksom, möjliga situationer. Och om du har den inställningen, always speak the truth, och du har hittat en människa som du ändå står ut med den filosofin, då kommer du med största sannolikhet kunna lösa alla framtida diskussioner som ett familjeliv kommer innebära. Det vill säga, du kommer inte behöva skilja dig, utan du kommer lösa dina problem på vägen.
Yes, yes. Och om du bara tänker på det så är det logiskt. Såklart, skilda föräldrar har det lite jobbigare och det finns fenomen i livet för barnet själv. Du har styrfarsar, flera styrfarsar, allt det där kan ju vara käpp i hjulen för att det ska bli så, alltså vara i ett familjehem som funkar stadigt och säkert. Ja, statistiskt sett så har de en bättre väg till framgång. It makes sense. Det är inget konstigt. Han attackerar inte oss. Det är bara information som gör vår argument bättre. Vi måste ta till det här och bara bygga på det vi har. Han har aldrig varit ett hot mot oss. Allt hjälper. All information hjälper. Så bara vi går framåt.
Och det var ju det här jag tänkte på i Skavlan. Att om man nu lyssnar till För det jag upplevde att väldigt många hade lyssnat till, det var ju, men Jordan Peterson tycker ju inte att man ska skilja sig. Han tycker att kvinnor ska leva i förskräckliga förhållanden bara för barnens skull. Det är ju fruktansvärt. Jag bara, fast det var inte det han sa. Han pekade på att statistik visar på att barn som lever under kärnfamiljsförhållanden mår bättre. Och då är inte nödvändigtvis en mamma och en pappa, utan kärnfamilj. Du lever, men du växer upp med två stycken, en familj.
Mm.
Och lyssnar man till det där och inte riktigt hör vad han säger, och man redan innan sitter inne lite med en idé, men fan, kvinnor bara skiljer sig, jävla slynor i Sverige, och, för den där retoriken existerar.
Mm.
Om man då hör Jordan Peterson, så kommer man lyssna efter det man vill höra, och då har de helt plötsligt en förvisso felaktig, men ändå Jordan Peterson har sagt quote på att kvinnor och män, man ska inte skilja sig från sina man ska inte skilja sig. Så då kommer det låta, kvinnor är så jävla värdelösa, för dem, det, forskning visar att man inte ska skilja sig, och det är ju det här som är faran med att prata på en avancerad nivå som når ut till majoriteten, för att om man inte har liksom gapet däremellan över att tolka den informationen som han delger, så kan den bli farlig. Men det är ingen, alltså det sista man får göra är att tysta en sån person. Mm. Man måste lyfta alla andras information så att den blir tillgänglig.
Och det enda som händer, det är bara lathet. Det är lathet hos alla oss. Om du har en, det hände min farsa. Han hade ett gäng polare som var lite från fattigare Chile. Så farsan, för att hänga med dem, typ dumma ner sitt vokabulär till den grad hans spanska blev värre. Vilket gjorde mig arg, för jag fick lära mig spanska efteråt. Det är inte någonting jag föddes med. Så jag bara, jag kan inte korrigera din spanska. Och jag blev arg, för det som hade hänt var att han hade inte gjort arbetet att lyfta deras spanska. Mm. Och deras kulturella nivå. Nej, här är lättare. Jag bara dumma ner mitt språk. Eller dumma ner, vad man nu kallar det. Men om ett sätt och en attityd. Jag tycker intelligens är många gånger en attityd. Om du har attityden, så blir du smartare. Du kommer bara ha en intelligent attityd. Inser jag nu. Och det finns attityder som kan göra dig dummare. Och det är riktigt viktigt att man kan inse det där. Liksom, här går jag in i väggen bara för att jag vet bättre. Och jag tycker i det här med Jordan Peterson är en sån här grej. Jag visste om honom innan han blev känd i Sverige. Jag hade lyssnat på hans föredrag Joe Rogan ett år innan. Jag hade tjatat på farsan. Det kommer en tänkare. Jag tycker om det han säger. Det är väldigt skönt. Det är liksom han bryter loss från postmodernismen. Och det är något nyare. Det är mer aktuellt. Farsan sket i. Och sen till slut dök Jordan Peterson upp på Skavlan. Jag bara, there you go. Och han kom ända in i din tv-apparat. Och i Skavlan så märker man att de alla är väldigt skeptiska mot det han säger. De försöker problematisera honom som att han har en dålig... Hur var din uppväxt? Din farsa, var han sträng mot dig? Massa sådana här konstiga grejer. När han är psykolog. Det är han som är psykologen. Det är trist. Det är trist. Jag hoppas folk kan se det där och inse att landet i en helhet har anammat en ignorans. För vetenskapligt så borde vi vara flitigare än så här. Och vi har infrastrukturen för att vara flitigare än så här. Och smartare och mer vetenskapliga.
Ja, men sen med det sagt så... Man måste alltid granska det man lyssnar på. Ingenting är fullständig sanning. Man måste ta in det själv, avgöra det själv, väga det själv. Man kan inte alltid tro att... Bara för att när jag säger men jag uppskattar Jordan Peterson. Ja, men fast han tycker ju att... barn ska slå varandra för att komma upp i hierarkier. Ja, det tycker inte jag är bra heller. Men för den sakens skull kan han ha andra teorier som stimulerar mig. Alltså bara för att man uppskattar en människa behöver inte den människan vara fläckfri. Jag har en del kritik mot, liksom, mot det jag har hört mot Jordan Peterson, där jag säger, nej, där vet du fasen om jag... Jag kan inte säga att jag har rätt. Men det skapar en tanke hos mig. Och nej, det var tack för det här samtalet. Vi ska faktiskt avrunda lite grann här nu och börja göra lite lunch. Ja. Så tack för det här, Mario.
Thanks, darling. Tack.
Love you.
Love you, man. Babe. Love you, man. What's up, man? Love you, baby.